take this out.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. The food chat that we are on كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد of الشيخ الوصابي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. We are coming from till كابيتلة دافة فطر نسير أقسام الخوف خمسة. At الخوف رد سلام أرفم كاتيجورية. نعم. رد سلام är någonting som vi finner i Koranen och i Sunna, att en muslim ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag tänkte börja med att läsa ett väldigt vackert stycke från Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, som har en väldigt stark bok som heter Takhwif min an-nar, att avskräcka eller skrämma från elden. Och någon gång kanske vi kan gå igenom lite från den boken, där han talar om elden och hur man ska vara rädd för elden. Och Ibn Rajab, rahimahullah, han säger, vi översätter det från arabiska, att Allah azza wa jalla skapade skapelsen för att de ska känna honom, dyrka honom och frukta honom. Och han gav dem bevis, klara och tydliga bevis på hans storhet, hans gudomlighet, så att de ska frukta honom, fruktan av el-ijlal, av respekt, högaktning. Och han beskrev för dem, hans tjänare, yani hans hårda straff och det fruktansvärda hemmet han har förberett där folk kommer att straffas, det vill säga elden. Det hemmet han har förberett för dem som trotsar honom, så att de ska akta sig för denna plats genom att göra rättfärdiga gärningar. Och därför repeterar Allah subhanahu wa ta'ala i hans bok hela tiden berättelsen om elden och vad han har förberett i elden för straff åt hans fiender, vilka förnedrande former av straff som finns där i, från zakum till al-dari' och al-hamim, yani dessa frukter och taggväxter som folk kommer att äta, från det kokande vattnet och al-salasil och al-aglal, kedjor och bojor som de kommer att kedjas fast vid, ila ghayri dhalika mimma fiha min al-a'dha'im wal-ahwal, och allt annat form av straff och förnedring som finns där i. Och han kallade sina tjänare med detta till att frukta honom, att lyda honom och att skynda sig till att göra det han har påbjudit och det han tycker om och det han är nöjd med. Och att hålla sig borta från det han har förbjudit och det han hatar och ogillar. Så den som reflekterar över Koranen och begrundar vad som finns där i kommer att finna al-ajab, al-ujab, väldigt, väldigt märkliga eller storslagna saker. Wa kadhalika sunnatu sahiha, som förklarar Koranen och begrundar siyar, yani biografin av salaf och salih, från ahlul ilm, kunskap, folket av kunskap och iman, från sahaba och tabi'in och de som följde dem på bästa sätt. Den som reflekterar över detta kommer att finna deras tillstånd, vilken enorm fruktan och khashya och ikhbat, vilket är synonymer, yani vilken enorm fruktan och rädsla de hade för Allah azza wa jalla och för elden. Och att det här var det som fick dem att komma upp till de höga nivåer och det goda tillstånd som de nådde. För dem, och det fick dem då att sträva i att lyda Allah azza wa jalla och att hålla sig borta från små saker som ses som ogillade, för att inte ens tala om hur de höll sig borta från förbjudna saker. Nej, där slutar citatet. Jenny, vad det här han säger Ibn Rajab, att när Allah azza wa jalla i Koranen talar om helvetet och helvetet beskrivs i detalj och folket av helvetet och vilka förnedrande straff de kommer att få, och detta är också något som nämns i Sunna. Det här är någonting som ska få oss att bli rädda. Det ska väcka en rädsla inom oss. Att det här är någonting som faktiskt kommer att drabba majoriteten av människor. Och den här rädslan för Allahs straff, Allahs vrede och hans helvete borde få oss att hålla oss borta från att synda. För synder leder till helvetet. Och det borde få oss att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. För lydnad till Allah azza wa jalla leder till paradiset. Så den här fruktan, den här rädslan är inte bara att man är rädd, utan den leder till någonting positivt. Den leder till att man håller sig borta från att synda. Och här nämner också ulema, och det kommer vi tala om inshallah i nästa kapitel, då vi kommer att tala om kärlek, att älska Allah azza wa jalla. Att Allah azza wa jalla har beordrat oss att dyrka honom med kärlek, hopp och rädsla eller fruktan. Måste finnas en balans mellan detta. Grunden och själva drivkraften i dyrkan är vår kärlek till Allah azza wa jalla. Det är den som kallar oss till att lyda honom. Och den som får oss att känna skam i att synda mot Allah subhanahu wa ta'ala. För vi älskar honom överallt. Och också att vi håller oss borta från att synda. Och vad som hjälper oss med detta är al-khawf, rädslan för Allah subhanahu wa ta'ala. Rädslan för hans vrede, hans förbannelse och hans straff. Och vi har också hopp, raja, på Allah azza wa jalls förlåtelse och hans kärlek och allt detta. Och det måste finnas en balans mellan dessa. Jätteviktigt att ens hopp och ens fruktan har en balans. Man överdriver inte i religionen. För har man ingen som helst fruktan, man är inte alls rädd för Allah. Man säger att Gud är bara kärlek, som kristna säger och vissa sufister och liknande. Då blir det väldigt flummigt att det finns ingenting man är rädd för. Vad jag än gör, Allah förlåter mig. Alltså jag är lovad paradiset, helvetet finns inte med. Allah kommer inte straffa mig i helvetet. Det här leder till al-amn min makrilla, att man känner sig för god och för trygg från att falla in i synder. Yani man är trygg från Allahs straff, säker. Man har ingen som helst rädsla. Och det är fel. Det här leder till att man har ingenting som avskräcker en, eller hur? Och samma sak, så måste man ha kärlek till Allah azza wa jalla och man måste ha hopp på Allah azza wa jalls rahma, på hans förlåtelse, hans godhet och hans nåd. För annars, om man tappar hopp, så finns det bara fruktan. Som al-khawarij. De gick för, och den andra extremen, att det finns ingen förlåtelse, det finns ingen nåd, utan syndar du är kafir och du är helvetet i all evighet. Och det här gör att man tappar allt hopp. Utan det måste finnas en balans däremellan. Och det är också viktigt, ulema, när de talar om att frukta Allah, att vara rädd för Allah azza wa jall, så talar de om att det finns de som inte gör det alls, de som gör det för lite och de som gör det som de ska i balans med deras hopp. Och det finns de som också överdriver i att frukta Allah azza wa jalla. Att det blir som en besatthet. De bara går och tänker på elden och straffet och Allahs vrede, vilket gör att de blir som sjuka. Och wallahi, vi har sett såna här människor som blivit sinnessjuka. Jag vill inte nämna specifika fall, men vi har sett folk som blivit sjuka. Och det här kan ha varit orsaken, att de har överdrivit i just detta. Genom rädslan för straffet och liknande. Det har gjort att de har tappat förståndet. Så det måste finnas en balans. Allting i religionen handlar om balans. Vi överdriver inte, vi underdriver inte. Utan, vi är en umma, ett samfund som går medelvägen. I allting. Vi överdriver inte och vi underdriver inte. Utan alhamdulillah, islam är logiskt. Och det är en religion som då är religionen där man går medelväg. Och det som ulema då ständigt repeterar är att kärleken leder människan till att lyda Allah azza wa jalla, och den här fruktan gör att människan håller sig borta från att synda. Och att synda är inte bara att göra det som är haram, en kaba'ir och sagair. Synda är också att lämna de saker som är wajib. Många fattar inte det. Om du lämnar en bön, du kanske inte har gjort någon synd. Du har gjort en synd, men de hänger med. De kopplar synder till att man dricker, man gör zina, man tar ränta, man dödar, man är våldsam och så vidare. Det är också haram, det är också synder. Men synder är också att lämna det som är wajib. Att inte be, att inte be i tid, att inte fasta ramadan, att inte betala zakat, att inte försörja sin familj och liknande. Allt det här är haram. Du har lämnat någonting som är wajib. Så al-muharramat är två aqsam, det är två delar. Att göra det som är förbjudet och att lämna det som är wajib. Och ibland kan det vara större att lämna någonting som är wajib än att göra någonting som är förbjudet. Genom att lämna bönen är värre än att dricka alkohol. Eller hur? Att lämna bönen är kuffer. Att dricka alkohol, ingen säger att det är kuffer. Men det är en kabira, det är en stor synd. Hänger ni med? Så den här balansen då. Kärleken och fruktan. Och profeten alaihissalam sa en väldigt vacker hadith. Han sa: Men khafa adlaj. وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلِ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةِ Profeten a.s. säger att den som fruktar kommer att färdas i början på natten. Och den som färdas kommer att nå sitt mål. Yani den som fruktar Allah azza wa jall kommer att färdas till Allah på den bästa tiden, på det bästa sättet. Yani när man reser i ett varmt land som i Saudiarabien, om du reser i början på natten så kommer du att nå ditt mål. För att det är inte varmt, din kamel kan rida längre och så vidare. Du kommer att nå målet då du reser på rätt sätt. Så den som fruktar Allah, men khafa adlaj, innan han kommer att då resa på rätt sätt, och den som reser på rätt sätt kommer att nå sitt mål. Ala inna silat Allahi ghaliya, är inte Allahs vinst någonting dyrt eller någonting stort? Är inte Allahs vinst hans paradis? Subhanallah. Så Allahs vinst, högsta vinsten, är al-jannah. Är det inte så? Ja. Högsta vinsten är paradisen. Men Allahs vinst är inte billig. Den är inte balash, den är inte gratis. Den har ett pris. Ghaliya. Den är värdefull och den är dyr. Den kostar någonting. Den kostar att man uppoffrar sitt liv för att komma till paradiset. Innan man verkligen gör den här färden till Allah Azza wa Jalla. Vilket omfattar att göra det Allah har påbjudit. Och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Författaren, rahimahullah, nämner här att al-ibada av al-khawf, rädsla till Allah, är fem kategorier. Det finns fem olika former av rädsla. Den första är rädsla som är ibada, dyrka. Den andra är rädsla som är shirk. Den tredje är rädsla som är ma'asiyah, som är synd. Och den fjärde är rädsla som är tabi'i, det vill säga naturlig. Och den femte är rädsla som är wahmi, som är yani, påhittad, den är inte äkta. Okay? Och vi ska inshallah ta'ala gå igenom dessa fem kategorier. Den första dyrkan, eller den första rädsla som är dyrka. Han säger att det är att frukta Allah wahdahu la sharika la. Och den här rädslan är en rädsla som är en dyrka som är qalbiya, yani som kommer från hjärtat, som vi dyrkar Allah med. Yani att vara rädd för Allah i sitt hjärta. Och de lärda har sagt, tror det var Ibn Uthaymin, att då vi fullbordar den här rädslan till Allah så fullbordar vi våran tawhid. Och då vi har en brist i denna rädsla så har vi en brist i våran tawhid. Ja. Så att vara rädd för Allah subhanahu wa ta'ala innebär här att den här rädslan håller människan borta från att synda. Som författaren här nämner i första versen. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Och den som fruktar sin herre kommer att få två paradis. Yani den här fruktan, vad ledde den till? Inte bara att han satt hemma och var rädd för Allah, nej. Det var inte det handlar om. Utan det handlar om att han håller sig borta från det som Allah Azza wa Jalla har förbjudit. Eller hur? Det var det som fick honom att hamna i dessa paradis som Allah här nämnde. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Och vad beträffar dem som fruktar att stå inför sin herre och hindrar sin nafs från al-hawa, yani från synder, fa inna al-jannata hiya al-ma'wa, hans destination kommer att bli al-janna. Så han nämner Allah, fa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'an al-hawa, yani han fruktar att stå inför Allah. Och vad ledde denna fruktan till? Jo, att han håller sig borta från att följa sin hawa, att springa efter sina lustar och begär i de saker som är haram. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Då är hans belöning per automatik att han får paradis. Så ser ni de här verserna. När det talas om fruktan, så är det fruktan som då hindrar, stoppar människan från att göra det som Allah Azza wa Jalla har förbjudit. Författaren nämner också versen där Allah Azza wa Jalla beskriver hans malaika: yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Och de fruktar sin herre som är över dem, och de gör det de har beordrats. Yani änglarna, al-malaika, fruktar Allah över dem. Allah är över allt och alla. Allah är al-a'la, al-muta'al, al-ali. Han är över sin arsh på ett sätt som passar hans majestät. Så änglarna fruktar Allah azza wa jall och gör det de har beordrats. Det finns ingen ängel som trotsar Allah, utan de alla är underkastade till Allah och hans vilja och lidnad. Han nämner också versen från surat al-Ahzab där Allah säger: alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Och det är de som förmedlar Allahs budskap, och de fruktar honom, och de fruktar ingen annan än Allah, wa kafa billahi hasiba. Och Allah räcker som den som kommer att hålla folk till svars. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att dessa sändebud och rättfärdiga människor som förmedlar Allah azza wa jalls budskap fruktar Allah, yakhafun Allah, yakhshawna Allah, och de fruktar ingen annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och vissa lärde nämner här också en skillnad, en liten faida, skillnad på al-khawf och al-khashya. Khawf kan översättas kanske till rädsla, och al-khashya blir mera då fruktan kanske. Och de säger att al-khashya kommer med kunskap. Det kommer med kunskap. Att ju mera kunskap man har om Allah, ju mera kommer man att frukta honom. Som profeten alaihissalam sa, att jag är den av er som känner Allah bäst och fruktar honom mest. Så ju mera kunskap man har om Allah azza wa jall, hans namn, egenskaper och det straff han har förberett i nästa liv, ju mera kommer man att frukta Allah azza wa jall. Så som profeten alaihissalam också sa till sahaba, att om ni visste vad jag visste så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mer. Men om ni visste, bara visste vad som väntar i nästa liv, så skulle ni sannoliken skratta mindre och ni skulle gråta mera. Allahu musta'an. Och också Allah azza wa jalls uttalande: innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Att sannoliken är det de som är kunniga, al-ulama, som fruktar Allah så som han borde fruktas. Så med kunskap kommer rädsla och fruktan till Allah azza wa jall. Och med okunskap och ignorans så blir människan yani för trygg, förringar Allah, högaktar inte Allah och är inte rädd för Allah azza wa jall och hans straff. Wallahu musta'an. Och sen nämner han också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Frukta inte dem utan frukta mig om ni är sanna troende. Surat Ala Imran 175. Och här nämner al-ulama att den här versen bevisar att al-khawf är från al-iman. Det är från förgreningarna av al-iman. إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Yani, om ni är troende så ska ni frukta Allah. Det vill säga att ju mera fruktan man har till Allah, ju mera iman har man. Och ju mindre fruktan man har till Allah, ju mindre iman har man. Så sann iman till Allah azza wa jall är att man fruktar honom så som han bör fruktas. Och här nämner också ulema, och versen också här: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Att الشيطان, den här versen handlar ju här om kriget då shaitan fick vissa kuffar att typ, eller vissa ropade ut: var rädda för dem, de är många, de är mer, de är starka och så vidare. Då säger Allah: var inte rädd för dem, var inte rädd för dessa, om ni är sanna troende, Allah kommer att ge er seger. Det är mig ni ska vara rädd för, inte dessa människor, dessa yani shayatin och soldater till shaitan. Var inte rädd för dem, utan var rädd för mig om ni är sanna troende. Och då nämner också här ulema att ju starkare iman man har, ju mera kommer man att förlita sig på Allah och ju mera kommer man att frukta Allah i svåra tider. I hårda tider. ju starkare iman kommer man att ha när motgångarna kommer. Inte att man får svag iman när man är omringad och de är överläge. Nej, utan de får starkare iman av detta. Och det här nämner också här ulema att shaitan skrämmer hans awliya och skrämmer dem med svag iman. Yani, var rädda. Och då säger här ett Ibn Uthaymin att han skrämmer folk att göra goda gärningar. Att varenda gång man ska göra någonting bra så kommer shaitan och försöker skrämma generellt. Ska be. Om det finns något sätt att skrämma människan på, han försöker. Kanske folk kommer att se det. Kanske du får sparken. Kanske. Yani, han kommer med en massa sådana här tvivel. Försöker göra det rätt. Shaitan, ya'idukum al-faqr. Allah säger att Satan skrämmer dig med fattigdom. Du vill ge sadaqa. Då kommer shaitan och skrämmer dig. Yani, om du ger, du har lite kvar. Du kan inte spara och så vidare. Så shaitan försöker alltid skrämma oss. Hålla oss tillbaka från att göra goda gärningar. نعم. الله سير också i سورة السجدة يدعون ربهم خوفا وطمعا. Att dessa frommaskenare är de som åkallar Allah med rädsla och med hopp. De dyrkar Allah och åkallar Allah med rädsla och med hopp. Yani de har den här balansen. Han nämner också versen från سورة البينة som ni alla kan. إن الذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك هم خير البرية. Tills Allah عز وجل säger att de då hamnar i paradiset. Fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Dhalika liman khashiya rabbah. Khashiya, yani de. Allt detta är för de som fruktar sin herre. Och från haditherna som bevisar al-khawf nämner han den kända hadithen om de sju som kommer att få Allahs skugga under hans arsh på domedagen. Då Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att det finns sju individer som Allah Azza wa Jalla kommer att ge sin skugga den dagen. Det inte finns någon annan skugga. Imamun adil, en rättvis ledare. Och shabun nasha'a fi ibadati rabbihi. Och en ungdom som växte upp i att dyrka sin herre. Och rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Och en man vars hjärta är fäst vid moskén. Och rajulani tahaba fillahi. Och två män som älskade varandra för Allahs skull. De samlades för Allahs skull. Och skildes åt för Allahs skull. Och rajulun talabathu imra'atun dhatu mansab wa jamal. Och en man som blev inbjuden och frestad av en vacker kvinna som hade status. Och han säger då, inni akhafullah. Jag är rädd för Allah. Och rajulun tasaddaqa fa'akhfa. Hatta la ta'lam shimaluhu ma nafaqat yaminuhu. Och en man som ger så mycket sadaqa och döljer den så mycket att hans vänster hand inte vet vad hans höger hand har gett. Wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat ayna. Och en man som minns Allah i ensamhet och hans ögon fylls med tårar. Sual, han nämns sju personer. Hur många av dessa faller in under al-khawf? Yani, hur många av dessa är bevis på hadithen? Eller hur många bevis på just det här som vi försöker då lägga fram här, al-khawf? Vart nämns al-khawf i denna hadith? Sju personer nämns.
Han som vägrar vara med kvinnan.
Han som står emot frestelsen och lockelsen av den vackra kvinnan. Han sa ju klart och tydligt, jag kommer inte vara med dig inni akhafullah. Yani, det är rädslan till Allah som håller mig tillbaka. Någon mer? Ja, de nämner en annan mer specifikt.
Den sista,
precis. Han som sitter hemma ensam och tänker på Allas storhet, Allas kärlek, Allas straff och liknande. Och hans ögon fylls med tårar. Yani, det är hans rädsla till Allah och hans kärlek till Allah som får honom att gråta. Så här nämns då dessa två. Och sen som ni sa, självklart kan man ju relatera de andra också till rädsla. Men mer specifikt yani dessa två. En annan hadith som författaren också nämner är hadith Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah ta'ala säger wa izzati wa jalali. Jag kommer inte att ena mellan två trygga tillstånd eller två tillstånd av skräck för min tjänare. Om min tjänare känner sig trygg från mig i detta liv så kommer jag att skrämma honom på den dagen jag samlar mina tjänare. Och om han fruktar mig i detta liv så kommer jag att få honom att känna sig trygg den dagen jag samlar mina tjänare. Berättade Abu Nu'aym och Sheikh Albani nämner att det är sahih. Så han nämner Allah Azza wa Jalla i denna hadith Qudsi att den som är trygg från Allahs straff i detta liv, som inte har någon frukta från Allah Azza wa Jalla i detta liv, kommer att frukta Allah på domedagen. Han kommer att sättas i skräck på domedagen. För Allah kommer inte ena mellan att han yani, åtnjuter att vara trygg två gånger. Dunya och akhira. Och den som fruktar Allah i detta liv kommer Allah att garantera att han inte behöver frukta Allah på domedagen. Då kommer han känna sig trygg från Allah Azza wa Jalls straff på domedagen. Så denna hadith bevisar också faran av att känna sig trygg från Allahs straff. Som vi sa, de som inte alls är rädda. Han gör allt haram och säger Allah, förlåt, yani, det är lugnt. Yani. Det finns ingenting att vara rädd för. A'udhu billah. Så det här är då första kategorin av rädsla, vilket är en rädsla som är ibada, dyrkan. Och vi sa det är den som då håller människan borta från att synda. Den andra rädslan är den som är shirk. Och då säger författaren وَهُوَ أَنْ يَخَافَ الْعَبْدْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ كَالْجِنِّ وَمَيِّتْ وَغَيْرِهِمَا كَخَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ أَوْ أَشَدْ. Att en person är rädd och fruktar andra än Allah, så som en jinn eller död eller någonting annat, så som han fruktar Allah eller mer. Ja, när blir det shirk att vara rädd för någon? Det är om man är lika rädd för någonting annat eller någon annan än Allah som man är rädd för Allah. Okej? Okay? Och det här går ofta tillbaka till al-khawf al-sirr. Det går tillbaka till människans inre. Som att en person till exempel är rädd för en staty. En staty. Att den här statyn kan skada mig. Om jag inte dyrkar denna staty så kommer jag att skadas. Yani, han syndar inte mot Allah för han är rädd att Allah ska skada honom. Och han är också rädd för denna staty att den ska skada honom. Då har han fruktat denna staty så som han fruktar Allah. Eller en jinni också. Han är rädd för en jinn så som han är rädd för Allah. Vad menas med detta? Jo, att en person är rädd för att den här jinnen kan skada honom på ett sätt som endast Allah kan skada någon på. Han är utanför Allahs makt. Eller han har en makt som Allahs makt. Att den här jinnen är den som kan bestämma om jag ska leva länge eller kort. Den här jinnen är den som kan ge mig lycka eller olycka. Jag får inte trotsa den här jinnen. Och liknande saker. Då har man gjort shirk i sin rädsla. För de här jinnerna besitter inte en sådan makt. De besitter inte en sådan makt. Och samma sak som de som är rädda för al-awliya. De nämner här ulama. Att vissa sufister till exempel, de är rädda för al-awliya. Hans sheikh sitter på andra sidan jorden. Och han är rädd för att göra någonting nu som gör hans sheikh arg, för att då kommer sheikhen att skada honom. Yani han tror att sheikhen vet allting och att sheikhen har makt att gynna eller skada honom. Så han är rädd att göra någonting som då gör hans sheikh arg på det här sättet. Och det är shirk. För då har han gett den här sheikhen gudomliga egenskaper. Eller vissa som går till gravar, till awliya, till så kallade helgon, och också är rädd för dem. Att om man gör någonting fel vid graven kanske man kommer att få straff av den här walin. Han kommer att straffa dig. Han har ju kyrk. För det här är någonting som han inte kan göra. Han äger ju inte den här makten att gynna eller skada. Eller hur? Ska vi vara rädda för en person som ligger i graven? Inget alls. Vi har ingenting att vara rädda för. Vi ska vara rädda för Allah. Bäst. Hänger ni med? Ja. Och han nämner här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاءَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. Har ni inte sett dem som vi sa till كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, yani håll tillbaka era händer. Yani under Mekka-tiden. Ni ska inte kriga, ni ska inte slåss. Kuffu aydiakum. Förrätta bönen och betala zakat. Och när el-jihad blev förskrivet, de skulle då göra jihad. Så i det fariqum minhum, så var det en grupp av dem som fruktade folk så som de borde frukta Allah eller ännu mera. Surat An-Nisa 37. Här finner vi förbudet av att frukta någon så som man ska frukta Allah. Han nämner också versen där Allah säger inna ma dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum. Och det här är bara shaytan som skrämmer sina awliya, så frukta dem inte utan frukta istället Allah. Allah säger också fala takhsha'un nas wakhshawn. Frukta inte människor utan frukta istället mig. Så det här är då den khawf som är shirk. Den tredje är en rädsla som är ma'asiyah. Tredje kategorin är den rädsla som är synd. Och han säger sheikhen, det är att en person fruktar, han är rädd för en annan människa eller flera människor och lämnar någonting wajib eller gör någonting haram i rädsla för dessa. Och självklart så har detta ingenting med tvång att göra, utan han gör det bara av rädsla. Det här är synd. Och han nämner samma verser som innan faktiskt. Yani, vad är detta? Som vi sa, att en person är rädd för folk på jobbet och inte vågar be. Han är rädd och vågar inte be. Eller folk sitter och de tar fram alkohol till exempel. Han är rädd för att gå därifrån. Vad ska de säga? De kommer säga jag är inte cool, jag är feg och jag är värsta nörden eller någonting. Så han är rädd, så han sitter kvar fast han vet att det är fel. Han vågar inte påbjuda det goda, förbjuda det onda. Han är rädd att de kommer klandra honom. Vad ska de säga? Förstår ni? Det är den här fegheten. Han är feg och rädd för människorna. Då blir det, och han faller in i synd på grund av dessa människor. Då är det en rädsla som är synd. Den fjärde kategorin är naturlig rädsla. At-tabiri. Naturlig rädsla. Och det är att en person är rädd för fiende eller rovdjur som ormar och liknande. Och det här är tillåtet så länge det inte blir onaturligt. Och Allah azza wa jalla säger om hans profet Musa alayhi salatu wasalam, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Att Musa alayhi salatu wasalam på morgonen blev rädd och var vaksam. Han var rädd. Jag tror det här var efter att han hade dödat den här mannen, så blev han rädd för konsekvenserna och vaksam över att då folk letade efter honom och skulle straffa honom och så vidare. Så här nämns då khaif. Han var rädd. Det är en naturlig rädsla. Genom du jagad av 100 pers med järnrör. Ska vi se att du får inte vara rädd? Ja. Eller du bara öppnar dörren någonting och det är så här 20 världens giftigaste ormar framför dig. Får du inte vara rädd? En orm i sängen, får du inte vara rädd? Klart du får vara rädd, en skorpion. Det är en naturlig rädsla. Det är inte kyrk eller haram eller någonting. Ingen med, det är en naturlig rädsla. Och den är tillåten. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Liknande vers. رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ. Musa sa också då han skulle gå till Fir'aun, herre, jag är rädd för att hon kommer att förneka mig. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Herre, jag dödade en av dem, jag är rädd att jag ska dödas för honom. قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يعني han säger här också då han blev beordrad att gå med Harun till Firaun och kalla honom till islam. Herre, vi är rädda för att han ska yani skynda sig i att förtrycka oss och att göra oss orätt. Och då säger Allah azza wa jall, var inte rädda, jag är med er, jag hör och jag ser. Och liknande. Så det här är tillåten rädsla. Sen har vi den femte kategorin, el-khawf el-wahmi. Yani obefogad rädsla. Obefogad rädsla. Yani det som inte har någon speciell orsak förutom att man kanske är yani psykiskt svag. Man är rädd för allt och alla. När man är rädd för saker som man inte ska vara rädd för. Och den här egenskapen är klandervärd. Den leder människan till att bli feg. Och profeten Ali-Satasulam brukade söka skydd från feghet. Och det är en dålig karaktärsdrag, säger han. Och därför är det från full iman och god iman att en person har full tawakkul till Allah och att personen är modig. Och detta kommer att putta bort denna klandervärda karaktär. Yani som en person som är, man brukar säga, han är rädd för sin egen skugga nästan. Ja. Han ser en skugga och bara, det var en jinn, shit, och så bara han springer och skriker. Nej, det här är, det är helt fel. Hänger ni med? Det blåser lite, dörren öppnar och så bara skriker till. Och, hänger ni med? Det här är löjligt, det är fjantigt. Eller så här skräck, bara, jag har fobi, jag vågar inte åka bil eller någonting. Bara får så här panik, man sätter sig i bilen. Och, varför? Ja, det är obefogat, det här är, det är inte, det är inte korrekt. Ja. Det är wack. Det finns ingen orsak att vara rädd. Hänger med. Och det här gör att människan då inte vågar göra det hon ska göra. Vi går vidare till nästa kapitel. De fyra kategorierna av al-mahabba, av kärlek. Att älska Allah azza wa jal, vilket är då motsatsen till det vi nämnde innan. Och Ibn Qayyim, han nämner att kärlek, den som är god, prisvärd, är den som får människan att göra det som gynnar honom i detta liv och i nästa liv. Och det här är den kärlek som då leder människan till den totala lyckan. Och den kärlek som är skadlig är den kärleken som skadar människan i detta liv och i nästa liv och leder människan till olycka. Ja. Och Ibn Taymiyyah, och det är lite extra saker jag har skrivit ner här, han nämner att al-muharrikat, muharrikat al-qulub av al-qalb ila Allah, är tre saker. Det finns tre saker som får hjärtat att röra sig mot Allah azza wa jal. Al-mahabba wal-khawf wal-raja, kärlek, rädsla och hopp. Och han nämner här en viktig sak, och den nämner Ibn Qayyim och Ibn Taymiyyah, de repeterar detta mycket. Att kärleken till Allah azza wa jal är som lub, det är som själva grunden och det viktigaste i våran ibadah, i våran iman, i våran dyrkan. Den själva betydelsen av la ilaha illallah, att dyrka Allah ensam med kärlek och hopp och fruktan. Men kärleken är här essentiell. Och han nämner Ibn Taymiyyah en fayda. Han säger att kärleken är viktigare än de andra komponenterna. Varför? För att de andra försvinner. Eller fruktan försvinner, men kärleken försvinner aldrig. Det är vad han säger. Fruktan i detta liv är att du får inte dricka alkohol, du får inte göra sig och så. Eller hur? Du fruktar alla, så gör inte dessa saker. Kommer det här finnas kvar i paradiset? Eller? Då är takalif borta. Du behöver inte, finns inga bestämmelser. Du får göra, du får inte göra det här haram, utan allt är halal. Finns ingen fruktan i paradiset. Hänger ni med? Men kärleken, kommer den bestå i paradiset? Den är för evig. Kärleken till Allah azza wa jal. Så det är, mashallah, någonting väldigt, väldigt stort och viktigt. De nämner också här att Allah azza wa jal älskas livatihi. Yani för den han är och det han gör. Total kärlek. Hans vackraste namn och egenskaper leder oss till att älska honom. Som Ibn al-Qayyim säger, att den som känner Allah med hans namn och egenskaper kommer per automatik att älska Allah. Älska honom för det han är, det han gör och allting gott som Allah azza wa jal har givit oss. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةً فَمِنْ اللَّهِ. Allting gott vi har är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att älska Allah och att älska för Allahs skull ifrån de starkaste aspekterna av iman som vi sa då profeten alaihissalam har sagt: man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Att den som älskar för Allahs skull, hatar för Allahs skull, ger för Allahs skull och håller tillbaka för Allahs skull har fullbordat sin iman. Sahih hadith som finns i Abi Dawud. Så från full iman är att älska för Allahs skull och hata för Allahs skull. Att älska Allah överallt och att hata de som Allah azza wa jal hatar. Och det är jätteviktigt. En person kan inte komma och påstå att hon är troende och inte ha kärlek till Allah azza wa jal och kärlek till Allah, till det som Allah älskar. Utan det här är då från el-iman. Så kärlek är fyra kategorier. Den första är att en kärlek som är ibada. Den andra är en kärlek som är kyrk. Den tredje är en kärlek som är synd. Och den fjärde är en kärlek som är naturlig. Den första kärleken är den som är dyrkan. Och det är den som då är wajib, att älska Allah azza wa jalla mer än allt. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum." Att Allah var den som gjorde al-iman älskvärd i era hjärtan och han förskönade den för er. "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Och de som tror att de har kärlek är som starkast till Allah. "Fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Att Allah här varnar de som vänder sig bort från islam, att då kanske Allah kommer att byta ut dem mot ett folk som kommer som biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Han älskar dem och de älskar honom. Så här finner vi då att kärlek till Allah azza wa jall är en dyrkan. Att älska Allah azza wa jall mer än allt. Och som det också har nämnts i hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wasalam säger tre egenskaper. Den som har dem kommer att få smaka på sötman av en iman. Att han älskar Allah och hans profet mer än allting annat. Och han älskar en person bara för Allahs skull. Och att han hatar att återfalla till kufr efter att Allah har räddat honom från den. Lika mycket som han skulle hata att kastas i en eld. Berättade Bukhari Muslim. Så här nämner profeten alaihi salatu wasalam de här tre. Den som har dem kommer att få smaka på sötman av el-iman. Att älska Allah och profeten mer än allt. Det är grunden i en el-asl. Och som vi sa, kärleken till Allah, den är total, mutlak. Taib, Allah älskas för den han är och det han gör. Det är en total kärlek. Och sen profeten, älskar vi för Allahs skull. För att Allah har gjort honom till profet. För det Allah har givit honom. Och för det han har gjort och så vidare. För Allahs skull älskar vi honom. Mer än oss själva, mer än våra barn, mer än våra vänner och mer än alla andra människor. Och sedan så älskar vi våra bröder, syskon för Allahs skull. Och vi hatar att återfalla till el-kufr. Så denna mahabba, denna kärlek är då en ibada, en dyrka. Den andra är kärleken som är kirk. Och det är att en person älskar någon annan eller något annat så som han älskar Allah eller mer. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ. Det finns de människor som tar medgudar vid Allahs sida. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ حُبَّ. De älskar dem, dessa medgudar, som Allah eller mer. Surat al-Baqarah. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att dessa mushrikin, dessa avgudadyrkare och politister, tar avgudar vid Allahs sida. Det kan vara staty, det kan vara människa eller helgon eller någonting. Och de älskar dem som Allah, yani lika som Allah, au ashad, eller mer. Och båda är kyrk. Du får inte älska någon som Allah, för Allah är överallt. Och du får inte älska någon mer än Allah, självklart. Så den som gör det, som säger att han älskar en staty eller någonting mer än Allah azza wa jall, har gjort kyrk. Här finner vi också faran av de här uttalanden som folk säger, även om de kanske inte menar dem. Att han säger till sin tjej eller sin fru: jag älskar dig mer än allt. Om man säger så? Får man inte göra det? Du får inte säga till någon: jag älskar dig mer än allt. Inte ens dina egna barn, för dina föräldrar. Ingen får du använda detta till förutom Allah azza wa jalla. Det är honom vi älskar mer än allt. Eller hur? Det är jättefarligt att använda såna här uttryck. Sen har vi den kärlek som är masia, som är synd. Och det är att älska al-haram, det som Allah har förbjudit. Att älska bid'a, att älska synder. Och att älska folket av bid'a och folket av synder. Namn och andra saker som går emot religionen. Det är också katastrof. En person som älskar haram. Han älskar alkohol, han älskar hashish och han älskar narkotika, han älskar musik och yani zina och så. Tyck älskar hans hjärta helt, yani förälskat i de här sakerna. Det här är en kärlek som är haram. Allah musta'an. Och han älskar bid'a, innovationer, att fira maulid som folk gör i de här dagarna. Fira maulid och folk utan maulid och sufister och sådana dans och sådana trams som inte har hemma i islam. En hans hjärta är fäst vid sådana här saker. Det här är en kärlek som är haram. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Och de är som förblindade av sin kärlek till pengar. Gärna på ett förbjudet sätt. Och han nämner också versen där Allah säger, فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Och efter dem, yani dessa goda människor, kom ett folk av lägre rang som var sämre igen. أَضَعُوا الصَّلَاةَ. De försummade bönen och de följde sina lustar och de kommer att möta ett hårt straff. Yani vad hände? De var religiösa och sedan började de springa efter sina shahawat, sina lustar, synder och det som är haram, och lämnade bönen. Varför? För de älskade sina synder mer än bönen. Vad kommer de att möta? Ett hårt straff. Så finner vi också faran av denna förbjudna kärlek. Han nämner också versen i surat al-Tawba där Allah Azza wa Jalla nämner, قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ. Säg om era fäder, era barn, era bröder, era fruar, era familjer, era pengar och allting ni har samlat på er, era affärer och liknande. Ni är rädda för att de ska förgå eller försvinna eller minska. Eller era vackra boningar, om dessa saker är mer kära till er än Allah och hans profet. Och att strida för Allahs sak, var då på eran vakt. Fatarabbasu. Hatta yati Allahu bi amri. Tills Allah kommer med sin beordring. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Och Allah vägleder till dem som är syndare. Så här klandrar Allah Azza wa Jal och varnar dem som älskar dessa världsliga saker mer än Allah. Och mer än hans profet alaihi salatu wassalam. Och då är det underförstått att de troende älskar Allah azza wa jal mer än allt detta. Ja. Han nämner också från surat Yusuf, då kvinnorna i staden talade, började snacka skit om kvinnan som då hade försökt förföra Yusuf alaihi salatu wassalam. Och ser att hon då försöker förföra honom an-nafsihi qad shaghafaha hubba. Yani hon har blivit som blind förälskad i honom. Hon försöker göra zina med honom. Det här är då en kärlek som är haram. Och också Allahs uttalande, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladina amanu lahum 'adabun alim. De som tycker om att al-fahisha, skamlösa gärningar, zina och synder ska spridas bland de troende, kommer att ha ett förfärligt hårt straff i dunya och i akhira. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Han nämner Allah, de som tycker om att ondska sprids. Det här är katastrof. De som tycker om att alkohol sprids i muslimska länder, narkotika, pornografi och allt sånt här haram. De som tycker om det, att de troende blir svagare och faller in i dessa synder. De blir glada för att kvinnor befrias, som de säger, genom att ta av sin hijab och hit och dit. De här människorna, a'udhubillah, tycker om detta. Det här är en kärlek som då är haram. Och sen den sista kärleken är den som då är naturlig. Och då säger Sheikhen, som att tycka om sina barn, sin familj, tycka om sig själv, sina pengar och andra tillåtna saker. Men på villkor då att de är naturliga. Och som att en person tycker om, de säger här ulema också, han tycker om att, han är törstig och tycker om att dricka. Hungrig, tycker om att äta. Trött och tycker om att sova. Är det här en ibadah? Nej. Kan inte bli kyrk, det är inte heller synd igen. Utan det är naturligt och det är tillåtet. Det är naturlig kärlek. Men om dessa vardagliga tillåtna saker tar över och gör att man åsidosätter sina plikter, då blir det synd. Yani, ens kärlek till ens familj och ens barn och ens pengar blir så stark att man börjar kompromissa och åsidosätta religionen, då blir det haram och då blir det synd. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Alla säger troende, låt er inte distraheras, eller låt inte era pengar och familjer distrahera er från att minnas Allah, från att gå och be i tid och så vidare. Då blir det en synd. Så man måste ha balans i detta. Och också han nämner versen إِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَ مِنَّا. Då Josefs bröder sa att Josef och hans bröder är mer kär till vår far än oss. Men Jakob hade starkare kärlek till Josef och Benjamin än resten av bröderna. En den här kärlek som är naturlig, som inte går att bestämma över. Och som då profeten a.s. älskade Aisha mer än de andra kvinnorna. Det är ma'ruf, yani. När man frågade honom vem älskar du mest av människor, då så nämnde han Aisha. Hadithen är sahih. Han sa Aisha. Vem älskar du mest av män? Han sa hennes far. Så han älskade henne mer än de andra. Men han var rättvis. Så det här är någonting som, yani, naturligt, som inte går att bestämma över. Så den här kärleken är då tillåt. Ja. Så vi avrundar här för idag. Och inshallah nästa lektion kommer vi tala om förbudet av att åkalla någon annan än Allah. Barakallahu fik.